There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Okay. Härliga tisdag! Nu är vi här igen!
Med buller och bång.
Jajamensan! Och vi är lite solbrända här.
Vi har varit i Thailand.
Jajamän!
Och jag fick följa med. Ja. Jag fick följa med till Thailand. Jag är så lycklig.
Men du har lite problem att komma tillbaka liksom, till Sverige tid.
Vissa av oss kan inte bara sätta oss och sova var som helst, när som helst.
Vissa av oss kan det.
Ja, jag är avundsjuk. Men jag är snart tillbaka. Any day now.
Ja, det är skönt. Jag själv somnar jag som en stock på kvällarna och stiger upp glad i hågen på morgnarna.
Jag somnar också som en stock på kvällarna, vaknar två och kollar lite OS och sen så somnar jag om. Pam, jag tittar på OS, förstår du?
Alltså det här är så underbart. Först tar man med dig till Thailand och sen så börjar jag kolla på sport. Jag blir rörd. Och glad.
Ja, presentera våran gäst.
Ja, det här är jättekul. Vi kommer hem från Thailand och så får vi en fantastisk gäst. Välkommen Therese
Alvén.
Tack så jättemycket. Jag vill också göra lite så här. Tjoho! Jag är också jätteglad att få vara här.
Ja, vi är jätteglada att du är här. Men jag tänker så här, du kan väl presentera dig själv.
Ja men absolut, jag är mamma, har två fantastiska små ungar som inspirerar mig till det mesta jag gör. Sen så har jag jobbat med träning i stort sett hela mitt liv. Så träning och hälsa och kommunikation får jag säga är liksom mina så här, stötte eller ben eller vad man ska säga i det allt jag gör. Så jag bloggar sedan 10 år tillbaka, jag är med på Instagram och Facebook och i princip alla kanaler där alla hänger numera. Och skriver böcker och frilansskribent och digital redaktör och jobbar med massor av roliga springlopp.
Och jag gillar namnet på din blogg också. En spark i baken.
Ja men eller hur?
Alla kan behöva en.
Det kan man faktiskt behöva. Framförallt ibland så här på tisdagar då... Ja, behöver man en spark i magen för att komma igång liksom?
Ja, och särskilt också den här årstiden. Först när alla nyårslöften och allting, alla ska dra igång i januari. Och sen så hamnar man i härliga vabruari med våra små barn. Ja. Själv har jag varit typ förkyld i 2 veckor. Men nu är jag på benen igen och är så otroligt taggad att dra igång med allt.
Du brinner för att träna med familjen.
Ja.
Eller hur? Du brinner även för löpning.
Absolut.
Ja. Hur hamnar du in i den här branschen?
Från början så var det aerobics som gällde för mig på de gamla goda tiden när man nästan körde med benvärmare och ja, eller jag var väl lite kanske efter den eran. Men gruppträning var det jag brann för mest tidigare. Men sen när jag blev mamma så hittade jag just löpningen. För jag älskar att man bara kan dra på sig kläderna och ge sig ut direkt utanför dörren. Man behöver inte passa någon tid, man kan göra det var som helst, man får vara ute. Och man kanske behöver vara lite fred med sina egna tankar ibland när man har barn hemma.
Små barn framförallt.
Ja, och sen med barnen så upptäckte jag att det är ju så otroligt härligt att träna tillsammans med dem. Mm. Och just som det är väldigt uppmärksammat nu med att barn tyvärr blir mer och mer stillasittande och man fastnar framför skärmar och liknande. Då är det helt fantastiskt att få inspirera barnen och visa hur viktigt och hur roligt det är att röra på sig. Och att det är lika naturligt som att borsta tänderna eller att man bäddar sängen. Liksom. Fast det är roligare.
Väldigt mycket roligare.
Men vad gör ni då? Eller hur gör du för att inspirera?
Just med mina barn. Eller, det är väldigt mycket att utgå från vad barnen tycker om. Mm. Så de får vara med väldigt mycket och bestämma. Och då kan det vara allt ifrån... Ja, vi blir väldigt inspirerade av tv-program som typ Gladiatorerna och Melodifestivalen och liknande. Så nu när man är inne i värsta mellobubblan här med barnen, då blir det ju väldigt mycket dans hemma till alla låtar.
Ja.
Och det går ju verkligen att göra hur lätt eller hur flåsigt som helst. Ja. Så det passar ju verkligen alla. Mm. Och just hinderbanor, det kan du ju göra både inomhus och utomhus och utmana sig själv. Man kan ju göra att man kör en omgång och sen så får man tävla mot sig själv. Så ska man försöka slå sin egen tid. Mm. Så att man också kan jobba med olika åldrar och liknande. Att man inte tävlar mot varandra utan man jobbar med sig själv och peppar sig själv helt enkelt.
Hur gamla är dina barn?
Mina barn är 5 och 7.
Ja. Så de är så här perfekt formbara.
Ja.
Precis, jag tänkte på min 15-åring och 11-åring. 11-åringen älskar att röra på sig, så honom behöver man inte tjata på någonting. Mm. Men 15-åringen, hon är inte lika sugen. Liksom. Nej. Men hon är ändå så pass smart, så hon känner att hon behöver röra på sig. Så att när hon känner så här, ja men nu behöver kroppen göra något, så kan hon rulla ut yogamattan och köra lite stretch eller ja, men dra ut och springa, händer också. Men det är så här, det är inte liksom med glädje på det sättet, men det är ändå skönt att hon känner av det, kan jag tycka.
Och hon kanske får en viss form av glädje i alla fall efteråt, om hon känner att det här är vad kroppen behöver och märker att det här ger effekt, jag mår jättebra när jag rör på mig.
Precis.
Och jag tänker verkligen att det inte spelar någon roll vad man gör, utan att man gör någonting och att man gör det ofta.
Mm.
För jag är verkligen inte någon som sitter och håller på med så här exakta vinklar i någon knäböj eller jag är ganska så ointresserad av det, utan det är mer handlar om att glädja och att röra på sig.
Ja. Men vad säger barnen då? Vill de alltid hänga på eller blir de så här inte nu mamma?
Nej, men i princip skulle jag säga att de faktiskt alltid vill. Visst kan det vara, för mina barn använder också skärmar och tycker om att spela tv-spel och titta på YouTube-klipp och allt vad det är. Och visst kan det vara att när man ska stänga av dem att det kan vara så här, men är man själv engagerad och ger det liksom 30 sekunder, då är de ju i leken och tycker det är så roligt. Mm. Så det handlar ju bara om att bestämma att nej, men nu är det dags att göra någonting ihop och liksom väcka lite den här lekfullheten.
Mm. Och vad gör ni mest? Nu sa du att du pratade liksom, nu är det mycket kanske framför tvn då, det är pissigt väder dessutom, så kanske inte så jättesugen på att sticka ut. Men om man tittar över hela året, vad liksom, kan du ge oss lite exempel vad vi ska göra med barnen?
Ja, men på sommaren då är vi väldigt mycket utomhus. Mm. Dels när man är på landet, men också när man är... Ja, nu har vi precis köpt hus och nu har vi faktiskt en trädgård som är så peppat på andra i sommar. Men tidigare har jag bott i lägenhet och då har det ju varit det här att man går till en park eller, och där kan man så här springa, man kan leka i en lekpark och det går ju också att göra på olika sätt. Barnen tycker det är jättekul att springa upp för en backe. Eftersom de vet att jag springer, då vill de springa tillsammans med mig. Mm. För det är ju så barn fungerar. De vill ju göra det vi gör, inte det vi kanske alltid säger till dem. Men jag tycker inte att det är inte så att man behöver ha en särskild plan att idag ska vi göra, om ungefär som att man, nu ska jag gå och köra löpning en timme eller nu ska jag gå på det här core-passet. Det behöver inte vara så uppstyrt, utan jag tycker att det kan vara väldigt mycket efter dagsform och vilja att ta med sig en boll ut och köra fotboll eller så.
Mm.
Och på vintern också, även om det är lite halvjobbigt väder. Men som i helgen så spelade sonen gå på innebandy och då hängde jag med lilltjejen. Och då hade vi med oss pulka på den lilla snön som fanns och hittade vi ändå en liten backe. Och då kunde vi åka där och springa upp för backen och åka ner. Och det blir ju rätt härligt vardagsmotionerande under en timme.
Blir ju.
Så det finns ju absolut någonting att göra för alla.
Ja.
Jag tror det handlar väldigt mycket om att sätta på sig de här träningsglasögonen och se möjligheterna helt enkelt.
Och se träning i lek, och tvärtom kanske.
Och det är inte alltid att jag pratar med barnen om att nu ska vi gå och träna.
Nej.
Även om de gillar det begreppet för att de är så vana vid det. Men det handlar ju om att man har en aktiv lek. Och det tror jag är superviktigt just nu också, när vi vuxna sitter mycket vid skärmar. Och barnen sitter vid sina skärmar och man kanske inte får den här kontakten.
Nej.
Men är man ihop i en lek, man får den här ögonkontakten. Man gör någonting tillsammans, man får liksom kroppskontakt. Och det blir alltid något skratt.
Ja. Mm. Men du, när du sticker ut själv då, liksom, är det mycket bara då för att kanske, som du sa, du var inne lite grann på det här med att du vill vara lite egen tid, lite egna tankar.
Ja, jag älskar det där att få sin egen tid. Och det tror jag också är något som är viktigt att visa för barnen, att man prioriterar sin egen träning också. Och att det här är något som mamma mår bra av.
Mm.
Och jag älskar det där att jag springer gärna ganska så långt och satsar inför olika maraton och liknande. Och just det här meditativa när det bara rullar på och tankarna bara kommer och går. Och det är också där mycket jag hittar självinspiration när jag ska skriva saker och liknande.
Ja, det är maraton som är din grej.
Ja.
Ja. Kan du berätta, hur många har du sprungit?
Jag har sprungit 5 stycken maraton hittills. Ja. Och nu näst på tur är Paris maraton i början av april.
Oh, wow. Härligt.
Ja, det ska bli så
häftigt. Är det första gången du springer ett maraton utomlands då?
Nej,
eller?
Jag har sprungit Stockholm 2 gånger och Helsingborg 1 gång och sen har jag sprungit New York och London och nu blir det då Paris. Och jag gillar det här. Ja, jag gillar att testa olika ställen och få uppleva staden på det sättet.
Mm. Ja. Hur liksom tränar du inför det då? Hur laddar du upp inför ett maraton?
Att försöka springa mycket och springa långt. Så på helgen försöker jag alltid få till något pass som är lite längre.
Typ 2 mil eller?
Ja, jag brukar nog nästan ligga lite under det faktiskt. Ja. Just för att jag kan inte vara ute hur länge. Men jag försöker vara ute kanske 1,5 till 2 timmar i alla fall och gör det rätt så regelbundet. Sen är min kropp rätt van att träna så att jag är rätt van med ganska stor mängd träning ändå.
Mm.
Och sen vill jag också få till något intervallpass i veckan och en del styrka för kroppen för att orka.
Mm.
Och sen håller jag ju på med en helt annan sport också, vilket är tennis, som är helt tvärt emot.
Ja.
Så min
tennis, lite snabbare.
Ja, min tennistränare är inte så jätteförtjust i att köra maraton. Han vill med att jag ska ta snabba flyttningar. Men jag gillar den kontrasten ändå.
Men det måste ju vara, ja, det är ju väldigt ovanligt kan jag säga. För precis som du säger så är det otroligt olika muskler som man det handlar om. Jag tänker liksom...
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Långsamt och långt och snabbt och vändningar hela tiden.
Ja.
Hur ofta har du träningsverk?
Ja, jag får ganska lätt träningsverk.
Ja, men det får man ju när man liksom spelar tennis.
Ja, men, och jag gillar ju den här variationen. Ja. Och eftersom jag inte är någon som satsar på en liksom supertuff tid på maraton eller liksom ska bli världens bästa i tennis, utan jag gör det för att jag tycker kul. Sen så klart att jag vill utvecklas och bli bättre på det jag gör.
Mm.
Men jag sätter ju mina egna mål och då, nej, men för mig funkar det, för det jag vill ha med båda delarna i mitt liv.
Men brukar du träna med kompisar och sådär också?
Ja, och gärna då under löpningen. Ja. Och särskilt kanske om man ska springa långpass tycker jag det är perfekt när man håller liksom ett tempo som man kan prata med den man springer med. Sen om man kan springa intervaller, det är också jättekul för då kan man ju peppa varandra. Men kanske framförallt de här lite längre passen när man ibland kan bli lite uttråkad om tankarna tar slut.
Alltså det här är jag så fascinerad av. För jag som inte springer då. Tidigare har jag inte gillat att springa alls. Jag har gjort det ändå för jag vet att det är bra. Nu har jag problem med ett knä så jag kan inte springa. Men springa och prata, hur jävla jobbigt är det?
Det är ju kanonbra sätt just om man... Ja, precis. Ja. Man ska ju verkligen försöka hålla ner tempot. Men sen tror jag det är en liten vanesak också. I början kanske blir att du mer springer och lyssnar. Och får komma med något litet ja eller nej.
Eller... Kommer jag ihåg i alla fall. Men det är liksom så här prattempo då som man brukar prata
ja.
Om.
Ja,
mm. Ja, men då blir det ju... bra. Alltså det är ju just för att man ska hålla ner hastigheten så hjälper det ju till också. För när man känner att man inte kan prata längre, då måste du ju hålla tillbaka lite. Då måste du lugna ner dig, Pam.
Plus att du får någonting annat att fokusera på. Springer man själv är det ju också lätt att de här hjärnspökena börjar och man bara, men är jag trött? Känns det någonting i knät? Eller för, man intalar ju sig själv en massa konstiga grejer.
Mm.
Men springer du och pratar om någonting, då helt plötsligt har du liksom gått 2-3 kilometer och du har knappt märkt det.
Mm. Men vad är tjusningen då? Tänker jag, att springa så långt?
Ja, det är en svår fråga, men när jag har sprungit maraton, det är ju verkligen en utmaning för både kropp och knopp. Eftersom man går igenom så otroligt många faser. Mm. Jag har aldrig upplevt den liksom, resan i mig själv som när jag springer maraton. Och man lär sig otroligt mycket om sig själv och vad man faktiskt orkar med. Att man är lite tuffare än vad man kanske tror.
Mm.
Just det där när hela kroppen bara, nej men jag orkar inte.
Och så går det ändå.
Ja, det går ändå. Det enda man tänker, eller som jag i alla fall brukar tänka, att nej, jag får inte stanna, för då kommer jag inte börja gå igen. Så jag bara måste bara röra mig framåt.
Precis, jag kör också det.
Ja.
Men alltså, jag är ju så fascinerad av det här. Alltså, går man ingenting under en mara?
Jo, det är ju såklart olika. Jag brukar alltid gå några steg när jag dricker vatten.
Ja,
eller vid de här vätskestationerna. Men i alla fall på de loppen jag har sprungit, nu har jag haft tur att inte drabbas liksom av någon kramp eller så. Men jag har haft det där, nej men jag vågar inte stanna och stretcha eller liknande.
Alltså,
för då tror jag inte att jag börjar
komma
gå.
Igång igen. Ja. Så det är lättare att inte stanna.
Mm. Och det kände jag, för när jag var på New York så var jag tvungen att stanna på en av de här härliga Bajamaja. Och där kände jag verkligen att man ska komma igång. Det är nästan, man kommer ju knappt upp från liksom, sitsen. Man är så trött.
Ja, nej, men det är ju som när man är ute och vandrar eller vad som helst också. Mm. Säger de ju också att man ska hela tiden hålla igång. För så fort du stannar, då måste du dra igång hela systemet igen. Så att det är ju det är alltid lättare att hela tiden vara i rörelse i alla fall.
Och fördelen när man springer de här stora loppen som jag har gjort i storstäder.
Mm.
Alltså publiken.
Ja.
Och det här trycket, det är ju helt magiskt.
Så jag har ju faktiskt sprungit tjejmilen i New York.
Ja.
Det är bara tjejmilen. Men jag förstår just det där när det står väldigt mycket människor runt omkring.
Mm.
Och att man får någon slags extra boost. Liksom.
Ja.
Jag kan känna in det.
Mm.
Sen så liksom, jag orkar inte ens springa hela milen. Jag tror jag sprang 8 kilometer och så gick jag precis liksom vid vattenkontroller och upp för någon backe som, och sådär.
Och den är ju ganska kuperad också.
Ja, den är jättekuperad. Mycket, den är mycket tuffare. Man tänker så här, ja, Central Park och Manhattan, ja men då så var lätt. Nej, och dessutom är det ju granit. Det underlaget i New York är ju jättehårt.
Mm.
Så att det är svårt att springa. Tyckte jag.
Mm. Och så tidigt på morgonen. Det är för sig kanske ganska bra när man själv åker dit och är lite jättelägad. Men vi har också sprungit den gången och den är ju jättehärlig.
Ja, den är jättehärlig.
Och den är så olika.
Men jag förstår grejen med publiken.
Ja.
Att det är en mäktig känsla. Mm. Och jag kan tänka mig likadant i London. Man ser, man liksom springer som i en film.
Ja. Ja, och när jag sprang i London, det var jättekul. Helt plötsligt sprang jag förbi några och jag bara, men vänta, där var några jag kände igen. Så bara, nej men herregud, jag måste ju vända. Då var det William och Kate som stod där.
Nej, det var ju William!
Och jag var uppe med telefonen så jag fick bild på dem.
Nej,
det var så. Jag låter det gå 2 minuter för min maratid där, det är helt okej.
Du tyckte liksom, där står mina kompisar.
Ja, bara, de står och hejar.
Tack för att du
kom. Tack, som hon stod med svensk klagga och bara, kom igen Therese.
Det är ju underbart.
Ja, men, och det är ju det som är så roligt också, man behöver inte ha sina egna supportrar. Alltså alla är ju så peppande i publiken, särskilt kan jag tycka utomlands.
Ja.
Så kanske de vågar lite mer än vad vi i Sverige många gånger.
Ja.
Som New York maraton, den var ju helt galet vad folk hejade och peppade. Det var ju nästan gåshud liksom, från start.
Hur lång tid tog det för dig i New York då?
I New York, det gick inte så snabbt för mig. Där sprang jag på 4:30.
Mm.
Någonting sånt. Min snabbaste är 4:06. Och nu ska jag försöka komma under 4 timmar. Men mina mål är alltid så här, det är så här 2 steg. Dels kanske att jag sätter ett tidsmål som nu. Men det ska också vara att jag har roligt och mår bra under och efter loppet. Så jag vill inte komma under 4 timmar och sen så vill jag aldrig mer springa igen.
Nej.
Utan jag vill fortfarande känna, yes, det här var roligt. Jag hittade ett tempo som jag orkade hålla och jag hann njuta längs vägen också. Ja. Så det är 2 som måste så här sitta ihop.
Mm. Men sätter du upp då så här att det här tempot ska jag hålla första 2 milen eller hur liksom?
Nej, jag springer ju ofta med klocka, men jag har inte alls koll på tempot, utan jag låter den rulla på och sen så springer jag så som det känns bra.
Mm.
Och särskilt då när man springer på olika ställen och man kanske inte har riktigt koll på hur banan går och hur det ser ut med hur breda gatorna är och hur mycket löpare det är runt omkring en och sådär.
Är det mycket knuffar?
Ja, men i början kan det vara det om det är trångt och det är väldigt mycket folk. Särskilt om det är några som kanske har fått starta i fel startgrupp som är lite bra, och så vill de liksom spurta förbi alla andra. Precis. Och det är lite så.
Ur vägen. Ur vägen. Liksom.
Jag lyckades ju vara en sån här jobbig typ, just med tjejmilen i New York. Första gången jag skulle springa där så hade inte jag riktigt koll på det här med miles och tider. Ja, och när man skulle anmäla sig till loppet. Så jag drog väl till med någon tid där och hamnade i första startgrupp med eliten.
Nej.
Efter en kilometer var jag ganska så trött.
Fast vet du, jag gjorde exakt samma sak min första tjejmil i New York. Jag hade inte heller, alltså, jag skrev också helt fel.
Ja.
Jag hamnade inte med eliten, men jag hamnade liksom absolut i fel grupp. De var alla otroligt mycket bättre än mig. Så första 2 kilometerna kan jag säga att mitt självförtroende, det var så lågt. För liksom börja där efter Central Park. Man liksom springer vid sidan av parken. En rak sträcka på ungefär 2-3 kilometer innan den svänger in i parken. Alltså jag blev omsprungen utav tusentals människor.
Det är lite deppigt när
alltså, jag kände det. Det.
Och sen får man ju bara kriga, för man blir ju helt, du får ju sån liksom puls och blodsmak i munnen och är det inte roligt.
Nej, men jag bara kände så här, jag är så dålig. Innan jag liksom började fatta sen varför alla mina kompisar stod jättelångt bak och jag stod liksom som var sämst kanske. Jag vet inte hur det här hände på något sätt. Men det var knäckande faktiskt.
Då är det roligare att faktiskt springa om. Alltså det är lättare att
starta. Ja, eller hur? Att man hittar någon som bara, yes, en till.
Jag gjorde det på slutet någon. Det var så himla. Ja, vi hade ju faktiskt en tjej med oss till Thailand nu på vår träningsresa. Som sprang milen samtidigt som jag. Hon var med oss till New York då för många år sedan. Och hon berättade, jag kommer ihåg det när hon berättade det. För hon sa då att hon sprang ju också. Och att jag hade sprungit om henne, eller liksom gott sprungit om henne de sista 2 kilometerna.
Uh-huh.
Och att hon hade blivit så fascinerad, för jag gick på cellgifter då. Mm. Men jag kommer ihåg att alltså, jag gick som i trans alltså, med det här liksom enorma stödet, och så hade jag ju en tröja som det stod Sweden på. Mm. Så att alla visste att man kom från Sverige också, så det var ju liksom verkligen så här massa svenskar som stod och skrek och sådär.
Var det då också som du jagade tid för att få shoppa?
Ja. Jag hade
det var det som jag skulle precis fråga, vad var drivkraften
som liksom? Jo, men det var så här.
Okej, då vet vi.
Ja, Nej, men jag hade ju sagt det. Jag skulle ju gå.
Ja.
Liksom gå och springa, för att jag gick ju på cellgifter. Så jag insåg att jag kunde ju liksom inte springa. Det gick ju inte, kroppen pallade inte. Men så tänkte jag så här, om jag går så fort jag kan. Mm. Och så hade jag satt upp då så här, jag skulle gå 1:30. Om jag klarade det skulle jag få shoppa hur mycket som helst. Och gick jag över 1:30 så skulle jag bara förhandla för $100 resten av veckan. För att det var liksom, jag tyckte det var, så jag hade ju så himla mycket att gå för. Så shit, det bara, wii! Och jag klarade det i tiden med 12 sekunder.
Oj!
Jag har aldrig shoppat så mycket.
Ja, jag tänkte säga att det blev mycket.
Jag har aldrig shoppat, tror jag, så mycket hela mitt liv.
Och då är du ändå bra på att shoppa.
Och då är det en av mina bästa grenar. Alltså, det var helt galet. Men det var så kul. Jag tänkte, det här är det värt. Fan, jag går på cellgift, jag klarar det, är mitt mål. Här ska det brännas pengar.
Och det är väl det som gäller i all träning, att man hittar ju sitt mål.
Ja.
Vad som är viktigt för en själv. Tänk kanske inte behöver vara värsta.
Nej.
Det blir dyrt.
Det blir dyrt. Ja. Men du, Therese, jag läste en debattartikel som du har skrivit i Aftonbladet.
Mm.
Inte för så länge sedan. Som jag tyckte var väldigt bra. Och väldigt spot on. Där du kritiserade märket Acne för sina magra, smala modeller.
Ja.
Kan du berätta lite om varför du reagerade så otroligt starkt på det?
Ja, men jag kan berätta det. Det var ju en kampanj då som Acne hade gjort med väldigt, väldigt tunna modeller.
Mm.
Och de ser inte ut att vara särskilt gamla. Och sen, egentligen det som jag kanske mest reagerade över var också att de såg otroligt ledsna, deprimerade, håglösa blickar. Ja, men de såg väldigt sjuka ut enligt mig.
Mm.
För jag har själv en bakgrund med anorexi för en 15 år sedan. Och jag kunde ju känna igen mig själv lite i de modellerna. Och jag vill inte säga någonting om själva modellerna. Det är säkert jättehärliga tjejer som, men just hur de framställdes i den här kampanjen. Och att det blir det här enformiga. Det blir en modell. Det blir ett intryck man ska inspireras och se upp till och kanske vilja... Ja, men man vill ju, jag tänker att man vill liksom känna igen sig själv när man vill köpa en tröja eller en byxa.
Ja, och det vill man inte göra med någon som ser jätteledsen och deprimerad.
Nej, jag tycker det blir väldigt konstigt ideal att sprida bland unga tjejer framförallt.
Ja, för du har ju själv som sagt varit väldigt öppen med att du har haft ätstörningar. Hur var det för dig? Varför liksom hamnar du i den cirkeln?
Det var ju väldigt många faktorer såklart. Jag läste ju väldigt mycket så här, tidningar där det bara var smala modeller som det var på den tiden. Nu är det ju som tur var, förutom då kanske Jacknäs. Men det är ju lite mer mångfald idag, vilket är jättehärligt. Men jag såg ju jättemycket upp till de här och kände mig alltid tjock och fel. Och var ju liksom längsta och bredaste tjejen i klassen. Sen skulle jag åka till New York, på tal om det, efter gymnasiet för att plugga. Och då blev jag nästan så här varnad av andra att akta dig när du reser bort så du inte kommer hem och blir
tjockare.
Alla åker dit och går upp. Så jag blev ju livrädd för mat. Jag hade aldrig varit i USA innan det, så tänkte jag, men gud, bara jag äter ett äpple. Det är säkert fullt av konserveringsmedel och massa grejer som gör att jag bara kommer så här gå upp i vikt. Ja, men jag fick massa så här konstiga tankar. Så jag bestämde mig, jag skulle vara där ett halvår och när jag kom hem till Sverige då skulle jag vara så här smal och snygg och vältränad. Det var mina mål. Så jag började väl på ett väldigt så här klassiskt sätt som var ganska vanligt då. Det här att man hade 6 dagar i veckan när man åt bra och sen hade man typ en ätardag. Det var egentligen inget fel med det. Så. Men det var så det började och sen började jag ta bort den där ätardagen och sen drar man ner mer och mer. Och helt plötsligt är man fast i en ätstörning som man aldrig någonsin hade trott innan att man skulle hamna i. Och det är ju det som är så läskigt. Just bantning och dietrin och sånt är ju ett väldigt vanligt väg in i en ätstörning. Och man kan ju aldrig veta innan om man själv riskerar att drabbas av det eller inte.
Ja, för det är så fascinerande det där tycker jag. Att liksom starka kvinnor inte kan ta sig ur när man har ramlat ner. Och det där tror jag är väldigt svårt för utomstående att förstå. Liksom, men skärp dig, det är det.
Det är bara att börja äta.
Ja, men kom igen, du vill bara äta. Liksom. Men kan du försöka beskriva hur det kändes? Liksom, såg du någon gång att du blev för smal eller att du hade problem? Eller var det liksom en förnekelse?
Och, alltså, det kunde vara väldigt varierande. Ena dag kunde jag tycka att jag var världens snyggaste. Alltså jag var så smal och snygg och ni andra, ni kan bara vara tysta. Och dagen efter kunde jag ju känna mig tjock. Och den tredje dagen kunde jag känna mig, nej men jag är nog sjuk. Jag visste knappt vad anorexi var då. Alltså det var ju inte så att man pratade så jättemycket om det. Jag kommer ihåg att jag gick liksom till skolans datasal och googlade, kanske inte ens fanns Google gå, Alta Vista eller vad man hade. Men att jag liksom letade reda på och jag bara, men gud, nej men jag har ingen mens. Ja, jag fryser jämt. Ja, jag är rädd för, alltså man känner igen sig i de här symptomen. Men jag var så här, men jag kan inte ha anorexi. Nej, så farligt är det inte. Men sen, jag hade ju några rumskompisar också då i USA som också var från Sverige. Och de var ju så här, att de ringde hem till mina föräldrar. Och sa, men ni måste liksom komma hit. Och de blev ju såklart jätteoroliga. Men jag tror ändå inte att de förstod hur allvarligt det var, för de hade ju bara sett mig liksom ett par, tre månader innan. Det gick väldigt fort för mig. Men som tur var så kom min mamma och min bästa kompis ner till USA efter, när jag hade varit där i typ 4 månader. Och då hade min mamma också varit i kontakt med mandometerkliniken här i Stockholm. Och fått med sig så här lapp som jag skulle få fylla i själv. För man måste så här själv vilja bli frisk. Och då, men då skrev jag ju typ på för att de skulle sluta tjata. Alltså jag skulle ju ändå inte komma in på någon behandling. Så sjuk var jag ju inte. Gick ju liksom tankarna i mitt huvud. Och sen åkte jag hem ett par månader senare. Och då var jag väldigt glad att jag fick hjälp ganska snabbt. Men det var jättesvårt det där att man inte liksom förstår själv. Jag tyckte det var lättare att se. Då var det ju fortfarande man tog liksom bilder med kameror. Och fick liksom vänta tills de framkallades. Och då när jag såg mig själv på bild. Då kunde jag ju se att, men gud, oj vad jag är smal. Och just det, men om kläderna ramlar ju av en. Mm. Och man helt plötsligt fick köpa liksom kläder i någon storlek man aldrig hade haft på sig.
Mm.
Men sådana grejer var ändå så här, nej men jag kunde inte förstå det förrän jag liksom såg det på bild. När jag såg mig själv i spegeln tyckte jag inte att jag såg så smal ut. Och just också att allting annat spelade inte så stor roll. Alltså jag struntade ju att liksom rumpan hängde eller att brösten försvann eller att håret blev tunt. Alltså det var ju liksom inte viktigt. Det enda som var viktigt var ju liksom hur mycket jag vägde.
Det är hemskt.
Mm. Men det blir som ett beroende.
Alltså, ja.
Det är ju beroende när vi överhuvudtaget blir liksom... Ja, men man bara går in i det och sen så förstår inte själv. Det är ju så viktigt då just att det finns folk runt omkring som kan plocka det där.
Mm. Och därför tycker jag det är så himla viktigt att man... Alltså är man orolig för någon så att man verkligen säger det till den.
Mm.
Och det gör ju verkligen så att man inte ska prata så mycket om... Ja, men du ser så tunn ut eller du ser... Utan mer prata om... Kanske varför man undrar, alltså du, jag upplever att du inte är lika glad som vanligt eller mår du bra? Alltså man kanske inte pratar så mycket om själva kroppen, för det kan oftast bli fel.
Ja.
För jag kunde ju få höra, ja men nu ser det ut som, när jag började bli frisk igen, ja men nu ser det ut som Therese igen. Jaha, då är jag tjock. Vart i mitt huvud.
Ja.
Medan de menar ju att... Jag
såg bra ut.
Och bra ut, jag såg inte sjuk ut. Så det är så här, allting, det går, man kan inte veta hur det tolkas i den andras huvud.
Hur lång tid tog det för dig att komma tillbaka från de här? Är du fortfarande, eller finns fortfarande liksom så här, en röst i huvudet som kommer då och då, eller?
Ja, nej det gör inte. När jag var sjuk så trodde jag att det här är någonting jag kommer få leva med liksom resten av livet.
Ja.
Men jag har jättesvårt att säga exakt när jag blev frisk. För det är också en så här övergående fas. Alltså så här kroppsligt frisk, det tog kanske ett år.
Mm.
När liksom mensen var tillbaka, man hade normal liksom, kroppstemperatur och normal kroppsvikt. Och liksom fungerade i kroppen.
Mm.
Men sen det mentala var ju det som tog längre tid. Men det är ju någonting som så här liksom fasats ut genom åren. När man helt plötsligt kommer på sig själv. Men vänta nu, har inte jag tänkt på det här på ett tag.
Nej. Mm.
Och då, alltså det börjar ju så här smyga och sen tar det längre och längre tid innan man tänker mer.
Mm.
Men nej, jag skulle absolut säga att jag är helt frisk och fri från det idag. Och särskilt kan jag tycka när man lever i det här samhället som är väldigt fokus på mat och träning och kropp på ett ibland osunt sätt.
Mm.
Så kan jag känna att jag har liksom en annan approach till det. Och att jag lättare så här kan få distans till det och inte känna att det påverkar mig på det sättet.
Och det var därför du blev så upprörd också då, antar
jag. Absolut. För att jag känner att det sänder liksom helt fel signaler utåt.
Ja. En sån här sak som du skulle kunna ha liksom nappat på med dina tankar för liksom 15 år sedan.
Ja. Men nu blir jag mycket mer gladare när man ser särskilt... Det är många klädkedjor som kör just det här med att det är mer mångfald av modeller med kroppsformer, med åldrar, med liksom uttryck... Och det tycker jag är bättre att man också visar att det finns en mängd olika och att vi alla är liksom unika och värdefulla. Men också då som att man har någon att se upp till men som faktiskt liknar en själv.
Mm.
Att det blir liksom lite mer snällt.
Ja, jag tycker också att det är helt fantastiskt. För tidigare så var det liksom så att då sa man verkligen utåt. Ja, det här är pluskollektionen.
Mm.
Men det finns ju kanske inte så många som vill vara pluskollektion liksom. Nu bara liksom, är det så här, ja men från storlek 34 till storlek 48 eller 50 eller vad det nu kan vara. Det tycker jag känns jättebra.
Mm.
Det är liksom, det är inte mini-mini och det är inte plus. Det är vi kvinnor.
Mm. Alla är olika.
Alla är olika. Det tycker jag känns jättebra och det är många kedjor som faktiskt gör det nu. Utan att lägga det i en egen... liksom hörna i butiken.
Precis, lite skämshörna.
Ja,
liksom.
Alltså, det var ju helt galet egentligen. Mm. Men det var ju så från början.
Mm.
Gick man till den hörnan, då var man en tjockis.
Mm. Och samma sak alltså, som på träningskläder, det fanns ju knappt heller tidigare i flera storlekar, liksom sant. Typ de små och medium large. Liksom. Var det jättesvårt att hitta.
Ja.
Där finns det ju också en liksom, större bredd nu, det är jättehärligt.
Ja, och jag menar dessutom idag tycker jag i alla fall att träningsmodet, det har blivit så pass snyggt och så att man nästan kan ha det när man går till jobbet. Vissa saker i alla fall.
Mm.
Och jag menar, då ska det ju verkligen, det ska ju liksom kunna vara precis lika stora storlekar och lika små för den delen också. Så att det verkligen kan passa alla.
Och det är ju också någonting som möjliggör just det där som jag verkligen gillar, det här att man kan träna eller röra på sig lite när som helst.
Ja.
För då vill man ju ha följsamma kläder och att man känner att man kan göra det man vill i dem. Mm. Och särskilt då man kanske har barn.
Ja. Precis. Då kan man faktiskt gå träningskläder hela tiden när man ska hålla i deras tempo.
Eller hur?
Så. Bra hörni, men ska vi konstatera att det går åt rätt håll ändå? Och så är det några som ju tabbar sig. Som i det här fallet.
Det blir ju alltid någon form av motreaktion. Liksom.
Ja, men precis. Men det är ju skönt också att folk reagerar numera. När det händer också.
Absolut. Vi ska väl också säga som man brukar säga i tv, nu är inte Acne här och kan försvara sig.
Och det är inte bara det handlar om.
Det här var ett exempel som du tog upp. Mm. Helt rätt.
Bra. Men hörni, vi avrundar här redan, känns det som.
Vi har kunnat prata hur länge som helst med dig,
så
Therese.
Roligt att komma hit.
Jag är så glad att du gjorde det.
Ja, men tack, superkul. Och jag får sån energi av er. Jag vill också
ja!
Mera Thailand.
Ja!
Mera pepp.
Ja, mera topphälsa.
Och nu njuter vi av tisdagen.
Ja, det gör vi. Ja. Ha en bra dag där ute. Och tack snälla Therese för att du kom.
Ja, men tack så mycket.
Hej, hej!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.